Hej på er allihopa. Vad roligt att se er. En del ansikten känner jag inte igen här. Och då är du extra välkommen. Kan bero på mitt minne, men det kan också vara så att vi inte har träffats för faktiskt. Riktigt roligt att vara tillbaka i Elim också. Känner ni inte det? Att få se den här nya fräscha lokalen. Både här inne och där ute. Och ja, vi får njuta sen vid kaffet längre fram i gudstjänsten. Känns riktigt gott. Jag tycker nästan vi redan idag skulle ge en liten applåd eller en stor applåd till alla som har gjort så mycket för den här kyrkan nu. Vi gör det. Vi vet att det är många timmar som har lagts på att få i ordning här. Så det känns helt fantastiskt. Tack för allt ni har plöjt ner och gjort. Allt vi tillsammans har gjort allihopa såklart. Både pengar, tid, böner, arbete och så vidare. Nu idag så ska vi börja en liten miniserie om Elimförsamlingens nya vision. Och det känns spännande och också utmanande såklart. Jag vill börja med ett bibelord som verkligen är gott och bra. Alla bibelord är goda och bra såklart. Men det här passar speciellt bra in när man pratar om visioner och mål. Så här står det i Ordspråksboken 29. Där det inte finns någon profetisk uppenbarelse eller vision, klarsyn eller ingen uppenbarelse om Gud och hans ord, som det också kan betyda. Där släpper folket sina hämningar. Men den som håller lagen, han är välsignad. Hörde ni? Där det inte finns någon profetisk uppenbarelse eller vision, som det också kan betyda. Där släpper folket sina hämningar. Men den som håller lagen, han är välsignad. Jag tror att människan är skapad sån att vi behöver ett högre mål. Vi behöver mening med våra liv. Därför att annars är vi inte lyckliga, som det stod i versen. Såg ni det? Vi behöver alltså en högre målsättning, mening med våra liv. Men många gånger när man pratar visioner så blandar vi ofta ihop visioner och mål. Vad är en vision? En vision, det är en bild av någonting fantastiskt, någonting stort, någonting vi drömmer om, vi längtar efter, som vi skulle vilja se bli verkligt. Men vi kan egentligen inte mäta den. Ett mål kan vi sätta upp och mäta, eller hur? Innan 2019 är över, då ska vi ha nått den här budgeten. Innan 2019 är över, då ska vi vara 450 medlemmar i Elim. Då kan vi mäta om det har hänt eller inte. Men en vision ger ofta en bild, en upplevelse, en känsla för någonting som ligger ganska långt fram i tiden. Ta till exempel Ingvar Kamprad, Ikeas grundare. Han lever ju inte längre. Han har ju lämnat ett stort arv efter sig. Vet ni vad hans fantastiska men enkla vision och tydliga vision var från början? Att det skulle finnas en IKEA-möbel i varje hem. Wow! Upp med en hand om du har en IKEA-möbel hemma. Håll kvar din hand om du har 10 IKEA-möbler eller saker hemma. Ja, det är ju samma här. Man kan ju fundera på om Ingvar har nått sitt mål och sin vision eller inte. Det är klart, varje hem i världen har inte en IKEA-möbel. Men snudd på varje hem i Sverige. Det är ganska häftigt. Ganska enkel vision att liksom tänka sig en IKEA-möbel i varje hem. Ja, det är en vision det. Det är en bild. Oj, den har släppt från sitt fäste. Det där har jag sett komma. Men inte gjort något åt det. Hur bra är det? Spelar roll om man har en vision om någonting som ska hända men inte gör någonting åt det. Ajaj, pastor. Hörrni, vi fortsätter. Hoppas den där sitter kvar. Guds vision är väldigt tydlig i Bibelns ord. Titta vad det står i första Timoteus brev. Jo, att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det är tydligt Guds mål. Att alla ska komma till insikt om sanningen. Jesus har samma vision. Han formulerade på följande sätt. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Det är Jesus sätt att säga, det här är Guds vilja. Det här är Guds vision med den här världen. Att varje människa som är förlorad utan sanningen, utan Gud, ska få bli funnen. Och innan han lämnar lärjungarna där på berget, ni vet, innan han försvinner upp i ett moln, så lämnar han dem med en tydlig vision, en klart lite omformulerad, bara lite utbyggd, men en tydlig vision. Han säger, all auktoritet, eller makt om du så vill, beroende på översättning, i himlen och på jorden har getts till mig. Gå därför ut och gör lärjungar av alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla noggrant, lyssna till eller på, som det också kan betyda, allt som jag har befallt er. Wow! Den visionen går inte att ta miste på. Eller hur? Kan kyrkan egentligen tvivla på vad Gud vill med den här världen? Varför sände han Jesus? Ja, för att rädda oss. För att rädda världen. För att alla ska kunna bli hans lärjungar. Förutsättningarna är klara och tydliga. All makt tillhör Jesus. Från den stund Jesus dog och sedan uppstod är all makt i Jesu händer. Förutsättningarna är klara och visionen är tydlig och klar. Han vill att alla folk, alla slag av människor, alla individer ska få en ärlig chans att bli hans lärjungar, hans barn. Det är också kyrkans vision. Samma vision och uppdrag har Elimförsamlingen egentligen haft i 150 år. Vi har formulerat den lite annorlunda, lite olika under olika perioder. Nu har vi sökt Gud igen. Vi borde ju alltid söka Gud såklart, och det gör vi ju, mer eller mindre. Men vi har sökt Gud i enkom för att få se, Gud, vad är visionen för vår tid? Vad vill du för Elimförsamlingen och för vår stad och vårt land och vår värld nu? Hur ska det formuleras? Hur ska vi som församling formulera det? Och vad med Bibeln som grund? Och med hjälp av också andra församlingar i EFK, i något som heter växande församlingar. Ett jättebra program som vi har gått. Och program låter ju tråkigt, men det har varit fantastiskt. Fråga alla i församlingsledningen ska du få höra. Otroligt bra undervisning, bön tillsammans, längtan efter att se Gud göra någonting nytt genom sin församling i vår tid. Och det har hjälpt oss. Och vi har börjat med att formulera någonting av en vision. Och vi under våren så klarnade det rejält. Det var som att vi landade i den formulering som en del av er nu har sett och vet hur den låter. Men kanske inte kan den än. Och en del av er har inte hört den och sett den än riktigt. Och så här ser den ut. Eller rättare sagt, den bygger på de här tre orden. Vad är det här för ord? Är det någon som kan svensk grammatik? Vad är det för typ av ord här? C, G, B. Ja, verb. Och vad är ett verb för någonting? Är det någonting som händer? Eller någonting man gör? Någonting som sker? Regna är faktiskt också ett verb. Även om inte jag eller du gör det. Så regnar det, så är det ett verb det också. Det händer någonting. Men det här är ju någonting vi gör. Eller som någon gör. Eller som Gud gör. Och vi gör. Därför gillar jag också de här tre orden. Du kan idag om du vill när du går hem eller går ut till kaffet få ett laminerat litet bokmärke. Är det så? Kan man få det? Ja, vi tror det. Ja, vi har inte, okej. Okay. Det kunde... Nej? Är de laminerade? De kan få det. Ja, det är fantastiskt. Ni kan få det. Där står visionen på med de här tre orden. Om ett par veckor kommer ni att få en lite mer utbyggd version i fint tryckt papper med härliga färger och så. Det kommer. Men ta redan idag chansen och ta ett sånt där bokmärke. Be för visionen. Be att det ska få ske någonting nytt. Lär dig den så att du kan säga de här tre orden. C, G, B och kanske också sentenserna, meningarna omkring dem. Och nu ska vi börja med den första. Så här ser hela visionen ut. Vi vill se alla följa Jesus. Ge allt i Guds kärlek och alltid be i andens kraft. Lägg märke till att hela treenigheten finns med där. Lägg märke till att alla, allt och alltid finns med. Lägg märke till verben se, ge och be. Låt oss ta den första delen nu idag. Vi vill se alla följa Jesus. Vad är det för någonting? Säger man en sån sak så känns det ju väldigt oöverstigligt, eller hur? Men låt oss titta på den del för del och förklara några saker. Varför säger vi vill? Ja, därför att det här är en bön och en längtan. Vi tror att det här är Guds vilja. För när vi läste bibelorden nu såg vi att Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Att alla ska bli räddade. Det här finns redan i Guds ord. Det är inget nytt. Det är bara att vi vill uttrycka det som en bön, en längtan, en vision. Vi vill se det. Och varför säger vi vill se? Varför inte något annat ord? Ja, vad är att se för någonting? Ja, att se det är ju någonting jag gör. Det är inte något jag gjorde en gång. Utan jag ser hela tiden. Det pågår nu. Och om det här ska bli möjligt så kan inte bara du och jag se på människor. Då måste Gud vara med och se varje människa och göra det möjligt. Eller hur? Annars är det lönlöst. Men du och jag har också en kallelse att använda både våra hjärtans ögon och våra fysiska ögon till att se på de människor som också behöver följa Jesus. Så vi vill ha ögonen öppna för vad Gud håller på att göra i vårt land, i vår stad, i vår församling, i våra egna liv. Vi vill se vad Gud gör. Och vi vill vara vakna och vi vill vara med. Och vi vill inte bara se allmänt, vi vill se alla. Ja, men nu tar ni väl ändå i. Ingen kan se alla. Jo, Gud kan se alla. Och Gud säger i sitt ord att han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ja, men Elimförsamlingen kan väl ändå inte se. Nej, det har du helt rätt i. Men vi kan se alla som vi möter. Vi kan se alla som vi möter varje dag. Jag kan be för alla som jag känner och som jag tror behöver lära känna vem Jesus är. Så vi vill fortfarande se alla följa Jesus. Det kändes för lite att skriva fler. Eller hur? Ja, vi vill se fler komma till tro. Är det 3, 2, 1? Är det 500? Vi vill se alla därför att Guds ord säger det. Och om det är hans vision så borde det vara vår vision. Sen kommer inte alla vara medlemmar i Elimförsamlingen, tack och lov, för det går inte. Då får vi bygga ut mycket mer än vad vi har gjort nu. Men vi vill se människor komma till tro på Jesus och följa honom. Och vi säger att vi vill se alla följa. Varför det? Varför säger vi inte tro? Ja, det är för att följa. Det är liksom ytterligare ett steg. Att säga att jag tror på någonting, då får vi ofta bilden av att jag tror att någonting är sant. Tror att Jesus är Guds son. Tror att det är sant. Att han lever. Jag tror på honom. Medan tro i biblisk bemärkelse alltid innebär att jag går. Att jag gör någonting utifrån det jag tror. Det händer någonting. Alltså, jag följer den Gud jag säger att jag tror på. Så vi vill se alla följa. Inte bara säga att man tror, utan att man följer med sitt liv. Det är det vi längtar efter. Vi vill se människor bli lärjunga. Jag vill se mitt eget liv bli mer lärjungalikt. Jag vill att Elenförsamlingen ska vara en plats där man får växa i lärjungaskap, i efterföljelse till Jesus. Där man får upptäcka vad det är att följa honom. Och så säger vi att vi vill följa Jesus. Inte Elimförsamlingens stadgar. Inte ens Elimförsamlingens vision i första hand. Utan vi vill följa Jesus Kristus. Jesus Kristus som föddes en gång i Betlehem, som dog och uppstod för oss. Han som har gett allt, hela sitt liv för den här världen. För att rädda den. Det är den Jesus Kristus vi talar om. Det är han vi vill följa. Det är han vi vill ha i centrum av allt det vi gör. Det står i Hebreerbrevet så här. Att Jesus Kristus är trons upphovsman och fullkomnare. Han är centrum, min vän. Om det är någonting Elimförsamlingen ska hålla på med, så är det att leda varandra och andra fram till Jesus. Det är han som räddar oss. Det är han som befriar oss. Det är han som helar oss. Det är han som upprättar oss. Inte någon annan religion. Inte någon annan gubbe eller gumma. Inte några målsättningar. Inte några byggnader. Inget renoveringsprojekt bara. Utan det är Jesus Kristus själv som är den som vi ska följa och som vi vill se andra följa. Är vi med på det? Det är någonstans där kärnan är, eller hur? Det är det vi tror på. Och det är det vi vill se hända mycket mer i vår gemenskap. Men nu har ni hört första frasen i en härlig vision. Och jag kan garantera att några av oss sitter nu med lite granna skuldkänslor, mindervärdighetskomplex, känsla av att vi inte riktigt räcker till. Den där visionen känns väldigt avlägsen, pastorn. Ja, jag tror att vi alla känner lite grann så, inklusive mig själv. Varför är det så? Jag tror att det triggar någonting i dig och mig som säger, nu måste vi göra mer. Nu måste vi ta i liksom från tårna. För annars kommer inte visionen att uppfyllas. Och hur ska vi göra med alla målsättningar vi sätter upp? Och budgetar vi ska uppfylla. Och nu måste vi betala allt vi har gjort här också. Alltså, hur ska det här gå till? Och så kommer prestationsångesten smygande. Vet ni vad prestationsångest är? Inte? Då kan du få bli pastor en vecka. Vi brottas alla med det mer eller mindre. Kanske är det så att vissa tider i livet brottas vi mera med, och andra tider så är vi mer trygga och lugna i vilka vi själva är och hur vi förhåller oss till omvärlden. Så vi känner inte riktigt av det på samma sätt. Men det här kan vara jobbigt för oss. Och då tror jag, vad beror det på? Vet ni, jag tror att det ligger en grundsten i det som Margareta delade alldeles för en stund sedan. Så länge jag inte är trygg med att jag är sedd och älskad där jag är, inte det jag borde vara, så kommer jag alltid att uppleva mig mindervärdig och ha en prestationsångest i mitt liv. Och när någon kommer och säger att hela världen ska frälsas, att alla ska följa, att vi ska ge allt, att vi ska alltid be i andens kraft, då får vi panikångest nästan. Jag tror det är totalt avgörande att jag måste vara trygg med vem är jag i Kristus? Vem har han skapat mig till? Kan jag göra ens någonting till för att Gud ska acceptera mig mera? Kan kan du och jag, kan Elimförsamlingen försöka uppfylla visionen så pass mycket så Gud kommer att säga, bra, nu börjar jag gilla er. Nej, vi kan inte det. Jag tror att en förutsättning om överhuvudtaget än vilken vision som formuleras, än vilka ord du och jag använder, än vad vi betecknar vårt uppdrag som, så kommer vi aldrig kunna göra någonting för det och slappna av i det om vi inte vet att vi är sedda och älskade. Du kan ta nästa bild. Vi måste veta, som när Jesus tittade upp på lärjungarna och såg på dem och så säger han, saliga är ni som är fattiga, för er tillhör Guds rike. Kanske är det här det viktigaste jag säger i predikan idag. Därför att det spelar ingen roll om vi målar upp stora visioner och så sitter vi alla och känner, jag duger inte. Jag har inget att komma med. Det är bra, pastorn, att du tar i lite grann. Men vad rör det här mig? Jag har gjort mitt. Det är inte sant. Därför att om du vet, och jag vet, om vi vet att vi är älskade, att vi är Guds barn av bara nåd, då vet vi att Fadern älskar oss än vad som händer framöver. Då vet vi att oavsett hur mycket målsättningar vi sätter upp så älskar Gud oss både innan, under och efter, oavsett om vi har nått målen eller inte. Är ni med? Om inte det är grunden så spelar det ingen roll vilken fantastisk vision vi målar upp. För då kommer vi bara ha dåliga känslor inför det. Och vi kommer att kämpa hela tiden med, jag måste göra mer. Vet ni, hemligheten är inte att vi måste göra mer. Jag tror att det handlar om att jag behöver göra det som Gud leder mig till att göra. Jag behöver göra det tillsammans med honom, i hans kärlek och kraft. Och när det är så, det där är ju en process i ditt och mitt liv. Ibland tar vi så det krampar i våra muskler och i vår själ. Och andra gånger är vi så avslappnade och Gud får bara verka genom oss och så händer det där som du och jag har gått och bett om, men det bara händer. Därför att vi plötsligt slappnar av. Det är viktigt att förstå. Vi är inte ute efter att vi måste göra så mycket mera, men låt oss göra det som faktiskt gör skillnad. Låt oss be om att få hitta fokus och göra det som gör att människors liv och våra liv blir förvandlade. Och då måste jag bära den bönen såklart med mig. Alltid. Jag måste våga sucka till Gud och säga, Gud, nu, jag orkar inte nu, men jag vet att du orkar. Hjälp mig att se vart jag ska gå och vad jag ska göra. Herre, låt den här visionen bli en del av mitt liv så att jag andas det här varje dag. Men inte i kramp. Inte i prestationsångest. Inte i någon ångest över att en dag ska vi utvärdera och så ska vi... allt det där, va? Utan Guds nåd gäller dig och den gäller mig, den gäller oss. Och där ska vi vila. Det är bara då vi kan säga med Petrus och Johannes, vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. De sa ju det inför stora rådet i Apostlagärningarna 4. När de ställdes där och skulle liksom tystas. Därför att de var för levande. Och då säger de, vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Och det första jag har sett Guds nåd i mitt liv, över vår värld. När jag har sett Guds kärlek, anat den. Ingen har sett den fullt ut. Ingen kan förstå det fullt ut. Men när jag har sett det, smakat det i mitt liv, då kan jag slappna av. Då vet jag att jag är accepterad. Då vet jag att Gud vill samarbeta med mig. Då vet jag att han kan säga till mig, gå och säg det här till någon. Eller gå och gör det här för den. Älska den här fast den inte förtjänar det. Wow, då kan jag göra det. Därför att nåden är min utgångspunkt. Därför att jag är ett nådens barn. Okej. Om vi då ska säga något mer om den här visionen. Hur ska vi få se fler följa Jesus? Hur är det möjligt? Paulus känner ni till. Det här är någon bild på Paulus när han har fallit av hästen på vägen till Damaskus. Han var en fantastisk människa på många sätt. Han fick ju en vision på två sätt. Först fick han en vision av Jesus där på vägen och föll av hästen och blev blind. Det var en häftig vision. Han blev blind. Den andra visionen han fick, det var ju att Gud talade in i hans liv. När Ananias blev sänd till Paulus där på Raka gatan, eller vart han nu var i Damaskus, så kommer Ananias in och ber för honom, och så faller som fjäll från hans ögon och han börjar se igen. Och så talar Ananias Guds ord rakt in i Paulus liv och säger att du ska bli mitt vittne för alla folk. Du ska tala om vad du har sett och hört. Det här kan man läsa om i Apostlagärningarna 22. Där Paulus vittnar om den här upplevelsen. Wow. Ananias ber in och talar in Guds ord i Paulus liv. Och Paulus är ju den som påverkar den unga kyrkans framväxt kanske mer än någon annan under det första århundradet i Medelhavsområdet i gamla romarriket. Han får ju se enorm rörelse. Mycket motstånd, men också mycket välsignelser och framgång. Och Paulus, han skriver till Filipperna. En stad i Filippi i nuvarande Grekland. Där han har fått se en församling växa fram. Och så säger han till dem följande i vers 9. Detta som ni har hört, detta som ni har lärt er och tagit emot och hört om mig och sett mig göra. Praktisera det, så ska fridens Gud vara med er. Praktisera det. Praktisera allt detta. Låt det bli en vana i era liv. Så kommer fridens Gud vara med er. Vad säger Paulus här? Till oss, men också till såklart Filipperna som läste det här först. Ja, låt oss börja bakifrån, för det är som att Paulus går baklänges när han beskriver det här. Så låt oss börja med det han sist säger. Nämligen, det ni har sett mig göra, säger han. Vad är det de har sett? De har sett någonting i Paulus liv. Paulus har mött den uppståndne Jesus. Han har blivit slagen till marken. Han har fått en vision för vad Gud vill att han ska göra med sitt liv. För vad Gud vill med alla människor i hela världen. Den visionen har Paulus fått. Han har sett någonting. Och nu säger han, ni Filipper, ni har sett mig göra detta. Jag tror att det här är en väldigt viktig sak. Tron syns, mina vänner. Att tro på någonting, det syns i mitt liv. Om vi säger att vi tror att Jesus Kristus är världens frälsare, så ska det synas på vårt sätt att leva. Det syntes på Paulus. Församlingen hade sett Paulus och Silas befrias ur fängelset i Filippi. Kommer ni ihåg apostlagärningarna? Fängelset rasade i en jordbävning när de sjöng lovsång och tillbad Gud. Församlingen hade sett Guds hand genom Paulus liv. Och nu säger Paulus till dem, det ni sett mig göra, det ska ni ta fasta på. Och då tänker jag, vad syns i våra liv? Kan andra se på mig att jag följer Jesus? Låter jag andra se på mig vad Jesus har gjort i mitt liv? Det vill säga, ger jag er? Får ni, mina syskon och vänner, får ni se in i mitt liv vad Jesus gör och har gjort genom åren? Visar jag för mina vänner som jag skådar fågel med, visar jag för dem vad det är att följa Jesus på mitt naturliga, avskalade, märkliga sätt? Gör jag det? Syns det? Kan de se på mig vad Jesus har gjort i mitt liv? Eller vad han håller på att göra? Det är en jätteviktig fråga. Hur ska vi få se alla följa Jesus? Ja, om de får se det i mitt liv och i ditt liv, så är det ett första steg. Det andra som Paulus säger här, det är ju att de inte bara har sett någonting, utan där de har hört vad han har sagt. Vad då hört? Vad är det Paulus har sagt? Ja, han har berättat om sin upplevelse, sin omvändelse, men han har framförallt berättat och talat ut Guds ord. Han har talat ut och berättat om den Jesus som har räddat honom. Han har låtit sin mun tala ut det hans hjärta tror. Och så har filipperna hört Paulus både predikan, vittnesbörd, hans ord som är levande. Och det ordet har räddat dem. Vet ni att i kristen och judisk tradition är hörandet oerhört avgörande. Det är mycket viktigare egentligen än seendet. Alltså vi ser också någonting. Vi såg Jesus, han blev kött och blod. Men vi ser inte Jesus nu. Det vi gör är att vi hör hans ord in i våra liv. Och sen ser vi honom med trons ögon. Är du med? Så att höra, vad är det som hörs för dig och mig? Att höra ordet är helt avgörande. Vad hörs genom Elimförsamlingen ut i vår stad? Hör man om Elimförsamlingen massa saker? Eller hör man Jesus genom Elimförsamlingen? Hör man om pastorn eller den och den medlemmen i Elimförsamlingen och vad den tycker och tänker? Eller hörs Jesus och hans ord genom dig och mig? Jag tror att det här är någonting Gud lägger ner i oss såklart. Och gör i oss, men vi behöver samverka med honom. Jag i min tafatthet, du i din fantastiskhet. Behöver säga det. Jesus, jag vill att du ska höra sig genom mitt liv. Hjälp mig, jag är en fattig stackars människa. Men jag vill att det ska höras genom mig vem du är. Låt det höras så att fler får höra om dig. Det tredje Paulus säger, det är att han säger till dem, det ni har tagit emot. Ja just det, ja. Det där visste vi ju skulle komma någonstans. För även om jag ser någonting, så här är det. Jag hör någonting, det här betyder det. Så handlar det till sist om, vad tar jag emot? Och här har vi en av våra största bekymmer. Faktiskt. Det är mycket enklare att ge, eller hur? Mycket, mycket enklare att ge. Säg åt mig att jag ska gå bort och ge bort en present till någon. Det är inga problem. Det är klart jag kan göra det. Eller gå till någon som inte ens förtjänar det och ge den en chokladask. Det kan jag nästan klara av också faktiskt. Men kom inte och ge mig för mycket. Då har jag lite svårt att ta emot det. Framförallt tror jag att människan har ett problem att ta emot av det som Gud har att ge till oss. Och det här behöver vi öva oss i, vänner. Vi måste kunna ta emot. Hur ska jag annars kunna ge? Hur ska jag kunna berätta för någon annan vad det är att följa Jesus om jag inte ens kan ta emot? Jag tror att det är en krampen som uppstår i dig och mig många gånger när vi både hör predikningar eller läser ordet eller är i bön och känner vår mindervärdigheten komma krypande. Jo, det beror på att vi inte tar emot det som vi får ta emot. Det beror på att vi tror inte att vi duger. Jag duger inte i Guds ögon och inte i mina egna ögon och inte i andras ögon. Alltså, vem är jag till att få? Eller hur? Det gör lite ont i oss om vi tänker till på det. Här behöver Gud få göra något nytt i oss. Vi måste ta emot allt det han har att ge. Öppna våra hjärtan och våra liv och säg tack Jesus att du har gjort det här för mig. Jag vill ha av ditt liv. Fyll mig med ditt liv. Fyll mig med din ande. Ge mig av det som jag har fått i mitt barnaskap av bara nåd. Tack Jesus. Och när vi ber det så händer någonting med oss. Och det är då människor också kommer att kunna säga, det jag har tagit emot av dig, det jag har sett i ditt liv, det jag har hört av dig och det jag har fått ta emot av dig, det har förvandlat mitt liv. Och så säger Paulus en sak till. Eller förresten, jag har en sak till att säga där. Har ni sett nu Sebastian Staxet? Han pratar vi ju jämt om nu i kyrka och frikyrka. För vi tycker han är ett sådant fantastiskt exempel. Och det är han. Och vi ska be för honom att han får fortsätta vara det. Han är en välsignelse för Sverige. Och det må vara att de kör gamla tältkampanjer. Men de gör det på ett litet nytt sätt tycker jag nog faktiskt. Och ny musik. Rapmusik bland annat. Och så berättar Sebastian nu när de var på Körn förra veckan. När han bjuder in människor till frälsning. Och han är ju väldigt tydligt i sina kampanjer och möten. Han säger, du som redan är frälst, du ska be för dem som inte är frälsta. Det här mötet är för dem som inte har tagit emot Jesus än. Och så bjuder han fram dem. Och vad händer? Jo, de kommer ända fram och ställer sig där med honom på estraden. Därför att de kan inte våran metod och våra modeller. De vet inte att man stannar där nere. Man får inte gå upp till pastorn. Det är en helig plats. Här är ju frälsningen själv står ju där. Det kan man ju inte ställa sig. Man får ju lov att ställa sig nedanför. I ödmjuk beundran. Och ta emot. Det fattade inte de. De gick rakt upp och ställde sig på estraden. Därför att han sa ju det. Kom fram hit till mig om ni vill bli frälsta. Om ni vill ta emot Jesus i era liv. Och då tänker jag. Käre Gud, är det vi? Är det jag? Är det kyrkan som har en förlegad bild av Sverige idag? Är det vi som lägger våra mönster och bilder på våra vänner och andra? Hur mycket intresserad man ska vara? Hur det ska se ut när man blir en kristen? Hur det ska se ut när man är intresserad av Jesus? Vet du, jag tror ibland att vi är där. Jag törs nästan säga att jag är där. Jag har min bild av hur det ska se ut. Hur församlingsliv ska fungera. Men tänk om det inte är så för mina vänner. De är oerhört öppna för evangelium. För Jesus. Men jag har någon annan bild som jag springer runt med och tror att de är så svårflörtade och det är jättesvårt att prata med svenskar om Jesus. Tack och lov för våra nya svenskar som lyssnar och vill prata tro och religion. Tänk om det är fel. Tänk om min granne är vidöppen. Tänk om Ulf som jag skådar fågel med är vidöppen. Det är bara det att jag för sällan pratar med honom om just Jesus. Wow, Gud hjälp mig. Hjälp mig att göra någonting av det här. Och så säger han till sist, Paulus, det jag har lärt. Det ni har lärt er. Och lärande i Bibeln, det vet du precis som jag. Det är egentligen samma sak som i tron. Tron är ett lärande. Jag lär mig för livet. Att leva för det. Inte att liksom tycka saker och ting. Inte att tro saker och ting bara. Inte att ha åsikter om saker och ting. Så här är det när man är en kristen. Då tror man si, då tror man så. Ett lärande för livet. Och Paulus säger då åt dem, det ni har lärt er av mig, det ni har sett mig göra, det ni har hört mig säga, det ni har själva tagit emot, det ni har lärt er. Och så säger han till sist, vad då? Praktisera det. Och det betyder inte, gör det en gång, det vill säga du tog emot Jesus en gång. Utan det betyder att göra det till en vana. Något naturligt. Något som sker nästan automatiskt därför att Jesus bor i mitt liv. Paulus säger det. Praktisera det. Lev ut det. Så kommer Guds frid att råda er. Så kommer Guds liv att finnas hos er. Låt det ta sig uttryck i era liv. Det här är Paulus. Och då tänker jag på den här modellen igen. Jag har visat den tidigare i våras men alla har inte sett den. Och jag tycker om den. För den säger någonting om vad det är att följa Jesus och att vara en lärjunge och att ge vidare till andra. Titta på den här modellen. Försök komma ihåg den. Jag tycker den är så bra. Jag gör, du tittar på och vi samtalar. Vad händer sen? Jo, jag gör, du hjälper till och vi samtalar. Sen är det du som gör, det är jag som hjälper till och vi samtalar om det. Sen fortsätter du att göra och jag tittar på, men det är vi som samtalar om det. Sen är det så att du gör och plötsligt är det någon annan som tittar på och det är ni som samtalar och så fortsätter kedjan. Visst är det en enkel bild? Jag tycker den är fantastisk. Kanske svårt på ett plan, men på ett annat inte alls. Det här sker ju i yrkeslivet varje dag. Ja, du är ny här på jobbet. Ja, men kom här, ska du få se hur det går till. Ja, nu kan du prova. Ja, men nej, det där, du gjorde lite fel där. Inställningen blev fel. Men det gör inget. Du skruvar lite här, vet du, bara. Så blir det bra. Ah, okej. Okay. Ja, men då provar jag igen. Ja, det blev inte helt rätt, men nästan. Nästa gång tar vi det. Och så lär man sig. Och till slut kan jag det. Och så kan jag ge det till någon annan. Det är precis det som är lärjungaskap. Det är precis det som är att följa Jesus. Hur ska vi få se alla följa Jesus? Eller åtminstone alla de vi känner eller våra vänner? Ja, jag måste praktisera och leva ut det liv jag har fått. Och när jag gör det så kommer garanterat frågorna. Så kommer garanterat samtalen. Så kommer garanterat människor att säga, det där var intressant. Det där vill jag veta mer om. Det där vill jag ha tag i. Kan jag få lära mig också? Och det kan de få göra genom dig och mig. Eller hur? Så mina vänner, låt oss avsluta här och vi ska strax fira nattvard. Filippos, när han fann Jesus, eller Jesus snarare fann honom. Han går i sin tur och gör precis som den här modellen. Han går till sin vän Natanael och så säger han till Natanael, vi har funnit den som Mose och profeterna talar om. Och då säger Natanael, men det kan ju inte komma något gott från Nasaret, eller? Varpå Filippus svarar honom och säger, jo, följ med och se. Eller kom med och se. Jag tänker att församlingen måste få vara platsen där jag får se. Där jag får upptäcka. Där jag får förstå. Jag måste få vara sökare och söka tills jag finner. Framförallt i församlingen. Att söka gåvorna, söka Guds kärlek, söka acceptansen hos Gud, att förstå att jag är accepterad av nåd. Att söka mig framåt, det får jag göra hela livet. Och vi måste vara en sån kultur. Där jag får söka, men där jag också får finna. Där jag också får lära mig vad det är att följa Jesus. Där jag får bli funnen av Jesus. Där jag får bli funnen i vilken gåva jag har och blomma i den. Jag måste få söka och bli funnen och finna det som Gud har för mig. Det här, vänner, det kan bli en häftig vision, eller hur? Om Gud får tag om dig och mig, då kan du börja precis där du är just nu. Du behöver varken vara heligare eller vackrare eller yngre eller något annat. Du är där du är just nu och Gud använder dig där du är. Och låt oss gå i det och börja se dem vi har runt om oss. Amen. Amen. Nu ber vi. Jesus, tack för att du visar för oss vem du är. Vi kan försöka famla oss fram till, sån är du, Herre. Det här vill du göra. Men du visar för dina barn av nåd vem du är. Och vi får följa dig. Jesus, vi längtar efter att se många, många fler följa dig. Vi längtar efter att få se alla våra vänner följa dig. Och om det skulle vara så, Herre, vilket det kanske finns i oss också, en brist på längtan efter just det. En brist, en icke-nöd för våra vänner. Då ber jag Jesus att du ska lägga ner någonting nytt i oss. Du ska väcka den i oss, Herre. Kom med din helige ande. Amen.